Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Framför mig har jag en glasburk med ett vitt salt. Kristallerna är större än vanligt hushållssalt, lite blankare, gnistrande. Det är de här kristallerna som det ska handla om idag. MSG, en engelsk förkortning för monosodium glutamate. På svenska blir det mononatriumglutamat, eller helt enkelt glutamat. Kryddan som hamnat i skamvrån, fulkryddan som förknippas med det sämsta av livsmedelsindustrin. Omdiskuterat i decennier, beskyllt för det mesta. Men det finns inga belägg för det i forskningen. Vi kommer till den sidan av myntet, men allra mest ska det handla om MSG som en krydda. Hur är det att använda MSG? Vi ska prata med en känd matprofil om varför och hur han använder det.
Alla älskar den smaken av MSG. Problemet är att de flesta vet inte om att de gör den. MSG är ju snarare för mig som ett salt fast med umami-smak istället. Salt 2.0.
Och vi ska testa lite själva. Blir det någon skillnad med MSG? Och passar det bättre till vissa rätter och smaker eller funkar det till allt? Det verksamma ämnet är glutaminsyra och den är verkligen ingen främling för oss. Glutaminsyra är viktig i vårt centrala nervsystem. Glutaminsyra är den viktigaste signalsubstansen i hjärnan. Glutaminsyra gör också så att nervsignaler mellan cellerna går fram och glutaminsyra är viktig för immunförsvaret och mag- och tarmkanalens funktion och för att hindra att mikroorganismer tar sig in i kroppen. Glutaminsyra finns också i blod, muskler, fostervätskor och bröstmjölk. Även om du aldrig använt MSG i din matlagning så får du i dig glutamat dagligen. Helt naturligt, från det du äter. Glutaminsyra finns naturligt i vår mat, i proteinrika råvaror som kött, vete, sojabönor och nästan alla grönsaker. Och förutom att vara nyttigt för oss så ger glutaminsyra också en smak. En svårdefinierad smak. Fyllighet, rundhet, smaken av protein säger en del, eller en förstärkning av andra smaker. I början av 1900-talet blev den vår femte grundsmak, umami. MSG, mononatriumglutamat, är en av saltformerna av glutaminsyra. De kallas för glutamater och kan utvinnas ur till exempel vete eller soja och används som livsmedelstillsatser för att förstärka smaker. I E-nummerlistan, EU:s lista för godkända livsmedelstillsatser, är ren glutaminsyra E620. Mononatriumglutamatsaltet är E621. Och sen är E622 till 625 andra glutamatsalter. Många livsmedel kan innehålla naturligt höga halter av glutaminsyra. Mandel, valnötter, svampar, kött, parmesan, en del tomater till exempel. Och så jästextrakt som blev vanligt i buljong när MSG inte var något man ville skylta med. För jästextrakt är en vanlig ingrediens och inte en livsmedelstillsats, så den har inget E-nummer. Ja, det där är ett helt annat program. Tillbaks till MSG som krydda. De senaste åren har det hänt titt som tätt att kockar nämner eller till och med hyllar MSG. MSG är på väg in från skamvrån. Philip Poon är en av dem som outat sitt MSG-bruk. Philip Poon slog igenom i Sveriges mästerkock 2015 när han var 18 år. Han har skrivit kokböcker och syns också i TV och har en av Sveriges största matkanaler på YouTube och TikTok.
Den mat jag lagar allra mest skulle jag säga är framförallt asiatisk mat, men också allt ifrån husmanskost till fine dining ibland hemma och comfort food, street food, alltså bara mat som smakar gott helt enkelt.
Hur länge har du lagat mat i ditt liv?
Jag började som ung att laga mat när jag var ungefär, jag gick i åttan tror jag mitt intresse på riktigt kom. Då började jag testa mig fram där hemma, liksom satt framför ugnen när en chokladsoufflé reste sig och såg hur zucchini-skivor stektes och satt liksom väldigt intensivt. Så jag har alltid haft ett litet intresse för det. Och det grundade sig egentligen till allergi som jag hade när jag var liten. Jag var allergisk mot väldigt mycket när jag var liten, nötter, ägg, mjölk, baljväxter och så vidare och så vidare. Nu är en del av jag har växt ifrån, men intresset för mat har växt tack vare det och nyfikenheten framförallt.
Vad fint att det blev ett intresse då, att det inte kändes jobbigt med mat. Det kan ju en allergi annars ge, rädslor och så.
Ja, absolut, jag brottas fortfarande än idag med otroligt mycket rädslor och ängslighet kring mat och till allergin. Det är en stor del i mitt liv. Jag vet, ett handikapp kan man väl kanske säga det för. Men det har också gett mig insikt i att när man läser på innehållsförteckningarna som jag måste göra för att överleva, annars kan jag få en allergisk reaktion, så får man också kunskap om vad som faktiskt finns i det mesta. Bland annat då MSG eller E621 som jag tror det heter i förpackningssedlarna.
E621, mononatriumglutamat eller MSG, salt av glutaminsyra. Framför mig på skrivbordet har jag en liten burk med just det. Och det har även Filip Poon vid sitt bord, på andra sidan länken. Jag har också en chokladpudding och lite picklad lök och fänkål framför mig. Med och utan MSG. Som jag på uppdrag av Filip Poon ska smaka på sen. För Filip gillar och använder ofta MSG i sin matlagning.
Relationen till MSG. Vet du vad? Jag har alltid sett upp till det lite grann. För jag vet att min farmor har använt det i matlagning. Min farfar lika så. Vi kommer från Kina ursprungligen och där används det ganska flitigt. Det är som den magiska pulvret brukar man säga. Och det är en lika liksom, stående krydda som liksom salt och peppar och socker som alltid finns hemma typ. Det har alltid funnits med mig. Jag har inte riktigt fattat vad det är för när jag är lite mer vuxna i ålder.
Vad var det för rätter som de lagade då som du minns med MSG?
Eftersom att det var asiatiskt som främst liksom är där MSG är mest används, så det har varit väldigt mycket asiatiskt. Allt från biff med bambuskott till olika färsbiffar med MSG i till olika sweet and sour pork, crispy chicken och dim sum grejer. En hel del olikheter helt enkelt.
Hur använder du det nu då, själv?
Alltså MSG för mig, jag ser det, till att börja med vet jag att det kan vara lite kontroversiellt kring MSG för att vissa kan känna att det är fusk. Men jag använder det typ som jag använder salt. Ibland så kombinerar både salt och MSG. Alltså så, MSG är ju snarare för mig som ett salt fast med umami-smak istället. Salt 2.0.
Om man smakar på det här pulvret, visst har du lite där framför dig?
Ja, absolut, det har jag. Ska vi ta och smaka det eller?
Ja, vi smakar lite för det är ju ändå, jag tycker ändå det är ju salt liksom. Och sen kommer det något rundare som man känner igen.
Jag skulle ändå beskriva det som att det är mer komplext än så. Det är mer umami än bara sälta.
Ja, det är det. Men jag tycker att det är en sälta på tungspetsen först. Och sen lite senare så djupnar någonting. Och så kommer en känsla av någon sås, tycker jag. Får liksom... alltså lite så här brun sås. Men också så här asiatisk sås på någon kinesisk restaurang som jag åt mycket av när jag var liten. Jag känner den vibben.
Men det kan ju fullt möjligt ha varit att ha använt MSG i den såsen. Men det är också så att MSG finns ju så mycket annat också. Allt ifrån liksom buljongtärningar till chips till snabbnudlar, olika kryddsättningar och bara marinaden i köttet som man åt när man var liten.
När använder du det då? I vilka sammanhang?
Ställen där man kanske inte tror sig att man kan använda MSG. När man vill låta lite extra fylliga som du var inne på innan och lite mer komplexitet. I vegetariska rätter är det superbra med sig av MSG. För det ger just umami, det ger just den här liksom djupheten som man är ute efter. Så där använder jag gärna det. Även lika så i såser eller i marinader överlag. Så här, ska jag bara göra en schysst wok, ja men då går jag in med lite extra MSG. Ska jag göra en härlig krämig pasta, ja men då kanske jag har lite extra MSG om jag ändå typ har i bacon eller kötträtter. Man kan också testa att sprinkla över lite MSG på ens köttbit för att få ytterligare djup i smaken. Den är väldigt, väldigt användbar på så många olika sätt och det är väldigt spännande att kunna testa sig fram. För det är det, den används flitigt i Asien, inte lika flitigt här i västvärlden. Och jag vet en sak som också kanske är så konstigt, men det är att man picklar med MSG. Eller har det i desserter och sånt. Det är också väldigt, väldigt spännande tycker jag.
Ja, för du snackade om choklad och MSG va?
Mm. Exakt. Det är samma sak som salt och choklad är ju supergott. Men om man tar umami och choklad, det vill säga MSG och choklad, ja, men då har man någonting annorlunda också. En lite mer djup, lite mer komplexitet. För det lyfter chokladsmaken.
Du sa ju till mig att jag kunde testa att baka någon typ av chokladkaka eller kladdkaka. Jag gjorde ju istället en som en chokladpudding. Och så gjorde jag två varianter, en med och en utan.
Mm, briljant. Oh, vad spännande. Nu vill jag höra din reaktion på det.
Alltså det är majsena och så är det kaka och mjölk, lite kaffe, socker. En liten skvätt salt. Men nu vågade jag inte ta så mycket salt. För jag tänkte så här, vet inte riktigt hur den här umamin... Jag blev lite osäker på hur mycket man ska ha. Hur mycket MSG ska man ha i en sås? Eller så är det liksom en tesked du pratar om per någonting? Eller har du något så här bra?
Man kör med MSG på lika mycket som man kör med salt ungefär. Så ser det som en smakhöjare. För mycket MSG smakar inte gott. För mycket salt smakar inte gott. Det är alltså det är samma, jag har typ samma tumregel som hur jag saltar som jag använder MSG. Kanske ändå något mindre MSG än salt.
Men nu provar vi den här med MSG då.
Oh, det här är spännande gänget.
Det är lite svårt. Alltså. Jag kanske skulle haft lite mer MSG i själva chokladsmeten.
Men jag kan säga så här då. MSG är ju också någonting som växer på en. Det vill säga, på samma sätt som om man äter eller smakar en soppa. Att bara ta en sked av soppan så känner man bara smaken direkt. Men tar man många skedar, så här 5, 6, 7 skedar, då känner man liksom fylligheten och hela soppans liksom smakbild. Soppa är något man äter mycket av. Och samma sak är det också om man äter, ja men nu i ditt fall chokladpudding. Man äter ju inte bara en tesked, man äter liksom 5, 6, 7 matskedar kanske, eller en deciliter eller två. Då kommer det fram på ett mer fylligare och tydligare sätt. Men det blir en väldigt spännande ha mer begär som skapas just för att det är umami. Och det är kanske svårt för er som undrar där hemma nu också, vad är umami? Jo men umami är liksom en femte grundsmaken. Det är typ en känsla. Man vill ha liksom mer av någonting. Umami hittar du i allt från tomater, svamp, parmesan, buljongtärningar, djupa grytor, stekt kött. Det är den fylligheten, komplexiteten typ. Den tycker jag beskriver umami ganska fint.
Ja, men jag håller med. Jag tycker att det finns en väldigt tydlig köttig ton. Och därför tänker jag verkligen att det är bra att ha så här, vegetariska rätter när man vill musta till det lite, när det känns lite platt eller liksom ensidigt. Men du vet sånt där kycklingpulver som också är lite asiatisk, det är någon gul liten förpackning. Är det MSG den också eller?
Absolut, det är det. Och det är MSG i många av våra kryddsmaksättningar här. Vi har i västvärlden också. Ta en klassiker, Aromat till exempel, innehåller absolut MSG. Grillkrydda MSG och många andra liknande. Och buljongtärningar lika så, just för att ge den här djupheten.
Nu har jag testat att jag till och med strösslade lite extra MSG på chokladpuddingen. Och först är det en liten sälta och det framhäver ju chokladen. Men jag tycker den hänger kvar på ett sätt i munnen. Det här lite mer djupa. Jag tycker också att det känns lite på tungan på något sätt. Det är ju salt med en svans av något annat. Så skulle jag beskriva den tonen som.
En bra smakhöjare att ha i kryddhyllan är en blandning av salt, socker och MSG, tycker Filip Poon.
Och sen får man hitta sin egna liksom, ratio man ska använda sig av. Men ha det som liksom, naturlig smaksättare. Det lyfter alla rätter du har.
Den japanske vetenskapsmannen Kikunae Ikeda undrade varför hans frus misosoppa var så god. Han misstänkte att det var något i dashin, buljongen på kelp, en brun alg. Kikunae Ikeda, som var professor i kemi, han startade ett forskningsprojekt för att identifiera det ämne som ger den unika smaken i kelp. En smak som inte är salt, inte söt, bitter eller sur. Inte någon av de fyra grundsmakerna på den tiden. 1908 identifierade han ämnet glutaminsyra. Och smaken kallade han umami, vilket betyder ungefär god smak. Och eftersom smaken inte omfattades av de fyra grundsmakerna så betraktade han den som den femte grundsmaken. Han lyckades också utvinna glutaminsyra ur soja och vete. Det blev ett salt, mononatriumglutamat. Ikeda kallade det Ajinomoto, essensen av smak. Och det blev också varumärket när det sen startades ett företag som tillverkade saltet. en fabrik som gjorde MSG alltså. MSG blev populärt i flera länder, i Taiwan, Kina, Thailand och Vietnam, och i Kina så startades det snart fabriker som kopierade produkten. Och efter andra världskriget började MSG användas av livsmedelsindustrin i USA och Europa. Smakerna boostades i burksoppor och buljongtärningar och kryddblandningar som Aromat. I flera decennier kryddades industrimat, restaurangmat och vardagsmiddagar med MSG, och alla var nöjda och glada. På 60-talet hade det börjat dyka upp kritik mot industrimat och tillsatser. Och våren 1968 publicerade den ansedda amerikanska medicinska tidskriften New England Journal of Medicine en insändare från barnläkaren Robert Ho Man Kwok. Han hade emigrerat från södra Kina. Och han skrev att han märkt av symptom när han ätit på amerikanska restauranger med nordkinesisk mat. Han fick hjärtklappning och domningar och kände sig svag i kroppen. Han misstänkte att det var något i maten. När insändaren publicerades satte tidskriften rubriken Kina-restaurangsyndromet. Några veckor senare publicerades flera insändare från andra läkare och forskare med ännu fler symptom. Den medicinska tidskriften gjorde inget väsen av insändarna. Tvärtom så tog de avstånd från dem. Men andra tidningar hängde på, och snart hade Kina-restaurangsyndromet etablerat sig som ett klart negativt begrepp. Och MSG utropades som boven. MSG betraktades mer eller mindre som ett gift. Vilket är lite lustigt. För MSG hade ju amerikaner ätit och njutit av i decennier utan att någon rapporterat om kroppsliga symptom. MSG i burksoppor, buljongtärningar, färdigmat och chips. MSGs negativa stämpel spreds i västvärlden och är fortfarande stark, trots att det inte finns några vetenskapliga belägg för det. Vad var det som hände? Många har sett det hela som en sorts rasism. Det var MSG i maten på Kina-krogarna som var problemet, inte i Campbells soppor eller Doritos-chipsen. Först 2020 tog USA:s största lexikon bort uppslagsordet Kina-restaurangsyndrom.
Finns det någon risk om man använder mycket MSG att den mat som inte har MSG i sig blir så tråkig och inte smakar någonting? Alltså att man blir lite så här avdomnad i munnen, att man måste ha det här?
Jo, men det tror jag absolut att det finns risk för det. På samma sätt som en del personer måste ha svartpeppar till maten, en del behöver mer sälta. Man vänjer sig ju vid den kost man äter. Och äter du mycket, till exempel vi tar saltmat, ja, då vill du ha mer sälta i maten. Kockar generellt har inte ens att översalta mycket. Ja, hetta är samma sak. Vissa klarar ju lite hetta, andra klarar mycket hetta. Men ingen går direkt till mycket hetta, utan man staplar upp sakta men säkert. Liksom.
Nu har du berättat om att du använder MSG mycket och på många olika, i många olika rätter. När tycker du att MSG inte funkar i en maträtt? Finns det några sådana?
Jag tycker inte MSG funkar när man ska ha delikata saker. Sallader kanske. Där tycker jag inte man behöver. Så vi inte det behövs i en god dressing. Ja, och fisk är också en grej som jag kanske inte tror passar superbra med MSG. Det funkar, det gör det absolut. Men vill man ha så här en schysst god vit sås med nykokt potatis och fisk, så kanske inte MSG är det rätta valet att gå. Men annars så finns det egentligen ingen ställe där MSG inte funkar. Så här, det funkar i äggröror eller i omeletter, stekta ägg, till popcorn, till även frukter. Frukter och MSG är kanske ganska spännande. Framförallt så här mango eller ananas eller liknande.
Det är också där man har chili och salt och sånt där. Och lime. Ja, det är liksom samma härad lite. Kan du inte ge några, de som lyssnar nu, liksom, några konkreta rätter eller bakverk eller något där de kan testa att ha i lite MSG nästa gång de liksom står i köket?
Till början skulle jag absolut säga, lägg det på ditt stekta ägg eller i din omelett. Det höjer verkligen äggsmaken mycket. Lite MSG i tomatsåsen kommer man också långt på. Majonnäs och dressingar, chokladkakor eller kladdkakor. En liten nypa MSG gör faktiskt lite skillnad, skulle jag säga. Och likaså till såsor. MSG-såsor är jättebra, framförallt om du vill ha lite extra djup. Så testa lägger in en gnutta MSG där, så ska du säga att det gör susen. För så här, alla älskar ändå smaken av MSG. Problemet är att de flesta vet inte om att de gör det än.
Kanske finns en liten risk då med MSG. Man har inte kunnat se att det är farligt på något sätt. Det kan finnas en liten risk att man vill ha mer för att det är så gott, och då överäter man.
Men det är samma sak med salt. Alltså det finns en anledning till varför vi äter saltade popcorn eller saltade chips. Det är förutom crunchet så är vi också ute efter sältan. Återigen, sunt förnuft, gänget. Sunt förnuft, det är där man kommer längst på.
Hur fungerar det då om man ska laga en sås som redan innehåller många umami-rika ingredienser? Till exempel buljong eller fond, soja och så salt. Hur ska man tänka med MSG?
Ja, här får man ju vara lite, så, lite fingertoppkänsla. För om du vet att buljongtärningen innehåller lite MSG redan. Du vet att sojasåsen, även om den inte innehåller MSG, så innehåller den umami. Och umami är vad då? Jo, det är ju MSG. Det är ju grundsmaken. Då vet du att du redan har ganska mycket av den smaken som MSG ger. Då kanske man får tänka, okej, jag kanske ska ha allt för mycket MSG här. Om ens det behöver. Då man får känna sig efter där också. Det beror på mängd och mått av allting såklart. Men generellt så i djupa smaker som har väldigt mycket umami i sig redan, som framförallt bland soja eller buljongtärningar, så kanske man kan vara lite mer snålsam med MSG kontra om man inte hade haft varken soja eller buljongtärning i.
En grej som Filip Poon tipsade om var att ha MSG i picklade saker. Det har jag testat nu. En klassisk 1-2-3-lag gjord på ättika, socker och vatten, och så har jag lagt i fänkål och rödlök och lite MSG. Jag ska bara smaka på lagen, tänkte jag först. En lag utan, jag ska bara se. Mm. Sötsyrlig. Och en med MSG. Och den smakar faktiskt mer.
Gör det?
Jag bara doppar fingret i lagen. Nu ska jag smaka på en lökbit.
Medan så smakar det så här, man kan ju också, det beror på lite grann vilken smakbild man är ute efter. Är man ute efter friskt och fräscht, ja, men kanske man ska skippa MSG i picklingen. Men har man ute efter något mer djupare, lite mer komplext, ja, men kanske man kan tjoffa i lite MSG för, hej. Varför inte? Nu väntar alla förväntansfullt. Vad tyckte du om detta?
Ja, men jag tyckte det var jättegott. Jag tyckte det är som att jag kan nog bara beskriva det som att det finns någon liten sälta i. Jag kanske hade i en tesked i den här mellanstora burken, för nu tänkte jag nu jag tar inte för liten ut, utan nu vill jag liksom känna lite här. Det är ingenting som man reagerar på, det är ingenting som man blir chockad över. Det är inte någon jättestor smakförändring, men det är ändå någonting. Det är det där.
Matprofilen Filip Poon, kokboksförfattare, tv-kock och också stor på YouTube och TikTok.
Bubblorna kommer.
Oh my god. Ska se om det här går.
Vad gör du då?
Jag gör ett fantastiskt litet sånt här, en liten omelettros som jag har blivit lite hooked på. Det är lite japanskt så att man liksom gör en omelettsmet och sen ska man liksom börja snurra den lite försiktigt i pannan allt eftersom att den steker och stelnar.
Du har en slickepott där som du liksom för runt den och du vinklar stekpannan lite grann, så ser det ut, ja visst, kanske som en ros.
Okej, den kanske inte hade liksom gått hem, det hade inte riktigt varit okej i Japan tror jag den här. Det blir väldigt liksom, det är inte bara att den ser fin ut utan att den blir väldigt krämig och fin. Mm. Istället för bara en platt omelett. Eller, det är som en blandning mellan omelett och äggröra nästan skulle jag säga.
Jätteförsiktigt stekt liksom. Mm. Nästan bara stelnad.
Mm. Man kan ju vända på den här nu, men jag tänkte att vi inte gör det.
Vilken liten feast.
Ja, här har vi dukat upp på bordet. Det ser rätt gott ut.
Ja, det här är någon grönsaksröra.
Ratatouille.
Mm. Och så har vi en liten omelett med egentligen bara salt på. Det blir en krämig och god konsistens tycker jag på den här omeletten. Lite tjockare sådär.
Så har vi lite jordgubbar. Vi kunde inte motstå. De är från Spanien tror jag. tomaterna, holländska kvisttomater. Lite bleka. Mm. Men i centrum står det MSG.
Mm. Så vi ska prova att äta med och utan MSG och se om vi känner någon skillnad.
Mm. Men ska vi börja med den mildaste smaken? Det måste väl ändå vara den här lilla omeletten.
Mm. Ska vi smaka en utan först? Och så är det lite salt då. Varsågod.
Tackar. En härlig len smak.
Mm. Mm. Sen har vi den här då. Ägg med lite MSG.
Smaka mer.
Jag har lite svårt att känna det. Alltså.
Nej, men jag kände att det var lite boost på den. Ta på lite mer då. Det var inte...
Ja, men okej. Nu smakar jag på den som inte har MSG.
Mm.
Det blir lite fjong på det.
Mer tryck i smakerna.
Mm.
Turbo.
Äggturbo. Okej.
Okay. Ska vi göra en cleanser med lite jordgubbe?
Ja, det tror jag.
Utan... Mm,
inte okay. Jättesöt.
Inte jättefärdig om man säger så.
Och så jordgubbe med MSG. MSG. Jag är inte för snål då när det är för att jag kör på lite här.
Mm, mm. Ska vi se, jordgubbe med MSG.
Nej, det tycker jag inte funkar. Det smakar som jordgubbe med buljong. Det var ingen hit alltså.
Nej, om man bara tar lite och smakar på MSG som den är. Alltså det smakar ungefär som om man smakar på en sån här flytande hönsbuljong. En sån här fond. Om man smakar lite grann på den utan att den är utbrandad. Den eftersmaken. Och den sitter kvar jättelänge.
Mm, den är kvar nu.
Och den är lite rund. Lite...
Lite köttig.
Lite ofräsch.
Ja. Men...
för jag menar, jordgubbe tänker vi ju fräscht ändå.
Och det rimmar inte riktigt ihop där.
Nej.
Med just...
Alltså vi kanske inte skulle ta... Vi kanske inte skulle ta parmesan på jordgubbe.
Nej. Men vad händer om man tar lite socker och MSG?
Ja, men det kan vi testa.
Mm. För det kändes som att den behövde lite socker också, den här jordgubben.
Vi boostar med lite socker.
Så. Och MSG.
Nej, jag tycker nog fortfarande att den inte riktigt trivs med fruktsmak.
Nej, inte just den här jordgubbefrukten i alla fall. Ja, det är som en sälta liksom.
Både socker och salt, vanligt salt, har ju någon slags enkelhet och renhet. Men den här har ju en otydlighet på något sätt. Liksom ja, murrig.
Ja, för mig så är det en animalisk ton på något sätt. Nej.
Alltså det funkar ju bra med ägg. Och där finns ju umami-smak i det. Vi har tomat som har mycket umami i sig själv. Mm. Nu är den här inte... Ja, den ser inte sådär jättegod ut. Och den kanske inte har så mycket umami-smak, men det...
Vi provar utan tomat utan umami. Ganska smaklös. Lite blommig ton.
Mm. Och det var utan någonting. Det var liksom bara rakt av.
Mm. Okej. Tomat med MSG. Det är ju det att tomaten inte smakar så mycket i sig själv.
Man måste nog ha en tomat som smakar någonting för att det ska hända något.
Det tror jag.
Mm. Där skulle jag nog tycka att det var godare med salt bara. Jag testar igen. Jag tar bara en tomatbit här och så tar jag lite flingsalt på. Mm. Tomaten är fortfarande inte speciellt god, men det var trevligare i munnen.
Mm, jag håller med. Saltet gör ju ändå att det blir bättre på den här tomaten.
Den kan alltså inte locka ut fantastiska smaker ur en tomat som inte smakar något.
Nu ska vi ta din härliga lilla grönsaksrätt här då. Utan MSG. Jag älskar sån här
ratatouille. Mm. De är ganska fylliga smaker.
Och lite sött också. Nu vet vi hur den utan MSG smakar. Så nu kommer den här med MSG. Det smakar lite fylligare tror jag. Lite rundare.
Lite rundare. Det är som att den har redan idag har stått som den skulle smaka imorgon.
Ja.
När den har blivit en dag gammal.
Kan det vara en genväg som att inte behöver koka saker lika länge? Sen man bara, ja. Och så en skvätt MSG.
Mm.
Här tyckte jag nästan det var bäst.
Mm. Faktiskt. Ja. Vill du använda MSG? Vill du testa det här? Hemma.
Men jag inser ju att jag redan har gjort det. För jag har ju ett sånt där kycklingpulver som man kan köpa i lite mer asiatiska butiker. Och där ingår MSG. Så det kan jag ha i just köttfärssås. Boosta lite extra på slutet liksom, för att känna att ja, det blir lite till. Det här med att ha på specifika råvaror. Jag vet inte om jag vill att de ska... Jag vill inte maxa smakerna så tror jag. Jag vill ha det här lite subtila också i mitt kök och i mitt... Att fortfarande känna den typen av smaker.
Mm. Och jag tycker att jämfört med socker och salt så tycker jag att de är mycket renare, tydligare i sina smaker.
Mm.
Det finns en mörighet i Men som du säger, köttfärssås, där har du också det här lite långkoksrundheten.
Men en väldigt frisk och härlig grej, då vill man inte murra till det. Nej.
Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio.